Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Rent krasst sett så kunde laget förlora 2-0. Men plockade du bort din motspelare så gick du därifrån med ett väldigt fint betyg. Och det är väl första tanken är att man bara tittar liksom hur mycket folk som står mellan boll och mål. Va? Och tänker, var ska man hitta den här luckan? Liksom? När man väl har kommit ut. Men där tror jag att killar har en attityd att nej, men det ordnar sig.
Om man tittar på generna hos Patrik Bjerrid Andersson, ja, då hade det nästan varit konstigt om han inte skulle ha blivit en framstående fotbollsspelare. Pappa Roy spelade i det landslag som deltog i VM 1978 i Argentina. Brorsan Daniel blev proffs i bland annat Italien och landslaget och är nu framgångsrik klubbchef i Sveriges bästa klubblag Malmö FF. Men jobbet skulle göras. Man blir inte proffs utan målmedveten träning och en förmåga att ta plats i några av Europas bästa klubbar. Han var den första svensk att vinna Champions League och att ta plats i Barcelona. Ytterligare ett antal titlar och ett VM-brons gör Patrik Andersson unik. Vi pratar om att ta plats i omklädningsrummet, att avgöra ett mästerskap med en sista spark. Vi diskuterar ledarskap, varför han tycker att det finns för mycket mellanmjölk i svensk fotboll. Dessutom snackar vi fastigheter, mästarnas mästare och om den stående inbjudan till Let's Dance. Här kommer en av Sveriges största fotbollshjältar genom tiderna, Patrik Bjerrid Andersson.
Du, wir denken, wir sollen das dieses Interview auf Deutsch machen. Was denkst du da, Patrik?
Ja, überhaupt kein Problem. Ich war die letzte Woche in Deutschland und ja.
Jag skulle bara kolla hur snabbt du växlar som in, så här modersmålstysk som jag är, så tänkte jag ska testa dig. Patrik Andersson, välkommen till podden, spännande möte.
Tack snälla. Men tillbaka till tyskan. Ja, det gäller ju så här, hålla sig själv. Jag har fortfarande mycket kontakter i både Tyskland och Spanien. Jag försöker bibehålla via att titta på tv och läsa mycket. Men som sagt, som du sa, när man är väl är på plats så kommer man snabbt in i det. Va?
Ja, det var,
sen är det väl mer så liksom, när man har många internationella kompisar. Man lärde ju sig att man kunde ju mixa. Ju. Där fanns ju ord som passade bättre. Då tänker jag mer på de nordiska språken då, men danskan och norskan. Att man valde då i det sammanhanget att trycka in ett danskt ord eller ett norskt ord, va, för att få en bättre förståelse och smidighet.
Ja, men det är rätt. Men vilket är du bäst på, tyska eller spanska?
Ja, men definitivt tyskan. Ja. Jag läste ju skoltyskan 4 år, men man behöver ju vara på plats. Så är det ju. Man måste leva för att lära. Man måste säga fel för att lära, va? Men att lyssna in. Va? Sen 8 år med 3 år i Tyskland. Eller 3 år i Spanien.
Det är klart, det är skillnad.
Ja, visst är det.
Men sen är det just det här att, som du säger, att man måste våga säga fel.
Ja, självklart. Men sen är det också viktigt liksom, att lära sig landets seder och likaså språket. Det är en självklarhet, tycker jag. Va? Och framförallt i min bransch, vi pratar lag. Det handlar ju om 100% delaktighet. Det är klart att man måste förstå allt. Va? Och framförallt om någon säger ens namn, va? Så måste man ju förstå vad pratar de om. Va?
Ja, är det bra eller dåligt?
Nej, men det är ju positivt.
Det är tänker på, är det bra eller dåligt när man nämner ens namn? Det är bra att veta det.
Ja, förhoppningsvis är det positivt. Ja. Men, nej, men det handlar ju också om att vara ödmjukhet och committa sig till det landet man väljer att verka i.
Gör alla fotbollsspelare det?
Nej, men det tror jag inte. Det är också likadant. Alltså jag uppfattar ju att vi i Sverige är ju präglade hemifrån i en struktur. Hur man ska bete sig och vad som är ett sunt beteende. Va? Men i många länder ser det inte ut så. Det är mycket individen framför laget kanske. Inte laget framför jaget. Va? Att, man ser liksom bara att när man är här utföra en syssla i form av fotboll och sen så vidare till nästa. Va? Nej, men alltså vi är ju anpassningsbara och vi har en förståelse för varför vi är där ju. Att göra helheten bättre och bidra till att helheten är bättre. Men där finns ju individer med ett helt annat egotänk liksom.
Men uppskattas det mycket och tänker på just Spanien?
Ja, men det tror jag definitivt. Det har man ju sett sen om man tar Henke Larsson när han kom till Barcelona. Hans roll, ödmjuk, är med och gör sina alla sedda och gör sina medspelare bättre liksom. Det här uppoffrande till helheten liksom. Att det är det här mantrat att liksom att är laget vinnare så är ju alla vinnare liksom. Och där har man ju olika roller till att bidra till det.
Har vi lättare som fotbollsspelare eller som idrottspersonligheter överhuvudtaget att komma till världen, tror
jag? Ja, nej, men det tror jag. Sen så ser vi ju även i Sverige en samhällsförändring där man måste man bedöms på så många plan i tidig ålder. Det var rätt enkelt när jag växte upp i varje fall. Det var skola, idrott och kompisar liksom. Men idag är det så mycket, man får så mycket information från så många håll och att man ska passa in på ett visst sätt. Det är en tuffare miljö, va. Så man ser ju också i det här tuffa samhället gäller det också att ta och förtjäna sin plats tidigare. Och det kan ju tyvärr då driva den här egocentriska bilden liksom att det är jaget liksom som ska lyckas. Så det ser vi lite kanske idag att vi har mycket sämre kontinuitet kan man väl säga. Man har inte det här tålamodet längre liksom, utan man vill ha allting så fort som möjligt. Va? Och inom idrotten pratar vi mycket om vad är en lagkänsla? Vad är klubbkänsla? Finns det idag? Utan man säger det är kortare tid och sen så kliver man till nästa. Liksom. Bygger det på kamratanda eller enkommet. Jag har en roll här. Liksom. Jag är där och ska uppfylla det. De kraven som ställs från mig och sen ja, iväg till nästa.
Du, men det är också intressant det du säger. För att jag tänker på att nej, jag är själv uppvuxen inom idrotten. Och jag tycker att man pratar mycket mer om massa värderingar och grejer idag tycker jag än vad jag är uppvuxen med. Jag vet inte, kan du dra den parallellen själv? Då var det på något sätt, fanns det någon självklarhet i saker och tings varande?
Ja, men jag upplever att som du sa, att det var ju saker som bara fanns där liksom. Det var liksom, man behövde inte anstränga sig, men idag så sätter man ju namn och ord på vissa saker som måste finnas där. Men jag upplevde att det var väldigt självgående. Ja, vilket gjorde att nej, men det fanns där från början. Och jag kunde koncentrera mig på själva skeendet. Det är prestationen då.
Men hur är det idag? Om du som har mycket kontakt inom fotbollen och säkert mycket med unga spelare.
Ja,
också.
Men just det här att sättet, hur pratar vi med varandra? Hur är jargongen idag? Är vi involverande? Hur ser man laget? Grupperingar? Hur hanterar vi dem? Visst, det krävs ju att dels krävs det ett ledarskap ju. Sen krävs det ju att det finns ett så kallat ledarskap inom gruppen som hanterar de här att tidigt liksom att nej, men i denna gruppen funkar de här grejerna och det här är ingenting som vi står upp för liksom. Men det ser ju säkert annorlunda ut. Va? Det ser vi också jargongen i skolorna idag. Va? Hur killar pratar med tjejer eller uttrycker sig mot tjejer. Det är ju rätt tufft. Och var kommer det ifrån? I vilka år har det?
Ja, det kan man ju undra. Var kommer det ifrån?
Ja, visst. Ja, det är ju förmodligen från det området där man växer upp. Ja. Där finns en jargong. Där finns ett sätt att ta plats. Att få bekräftelse liksom. Va?
Men kanske från hemmet också?
Ja, mycket möjligt. Eller avsaknaden från saker i hemmet.
Hur var det i ditt hem, i din uppväxt? Hur upplever du den?
Jag hade ju fördelen att växa upp i ett litet samhälle då. Utanför Lund och Malmö egentligen, ute vid kusten ju. Där egentligen uppsidan var ju närhet till skolor, aktiviteter och grönområde. Stort, mycket kompisar. Hade en mamma som gick hemma i stort sett till alla tre bröder. Hade börjat skolan i alla fall. Pappa som de första åren aldrig var hemma egentligen. I och med att han jobbar ju på Skanska då. Samtidigt då som han hade var fotbollsspelare.
Men hur var den? Kände du att det fanns en, man ska säga, det här med tillåtande miljön hemma? Eller för jag menar, tänker att har du en farsa som
nej, men
är
alltså
duktig fotbollsspelare?
Det är ju lite hur man känner. Alltså vi upplevde att vi fick en bra trygghet och vägledning liksom. Och att hemmet var en trygghet liksom och fick vägledningen i det vi behövde. Va? Sen så tror jag alla vi tre bröder var väl rätt medvetna då. Och väldigt okomplicerat att vi hade ett självdriv liksom. Och det är ju enkelt som föräldrar också att vara med och supportera liksom. Vi har ju aldrig fått det här att ni måste göra någonting, utan det kommer av sig själv. Både gäller då att ta ansvar för utbildningen då, skolan, samtidigt som vi hade väldigt mycket aktiviteter.
Ja, men fotbollen måste ändå ha haft någon sorts central ställning hemma hos er, eller?
Jo, det kan man väl säga att det var en av de aktiviteterna vi gjorde. Va? Men fördelen när vi växte upp var ju att man tränade ju bara två renodlade pass i veckan. Va? Vilket jag gav utrymme att kombinera upp till 13-14 år. Då. Man fick välja bort handboll, basket och pingis. Problematiken blev ju, dels så såg man kanske där man stack ut mest. Men det var ju turneringarna och matcherna som började kollidera. Då gick det liksom inte. Va? Men jag är otroligt glad att jag fick den här allsidiga träningen som jag tror är väldigt viktig framåt, va? Och gynnade min karriär.
Ja, för din pappa ska vi väl flika in för dem som inte har koll. Heter ju Roy Andersson och spelade faktiskt i VM 1978. Mm. Så pass gammal jag, så det har jag koll på.
Ja, just det, stämmer.
Men då skulle man ju kunna tänka sig också att det fanns liksom, man ska inte ni spela fotboll och sådär, men det
nej, men jag tror, jag tror på den tesen att visst, man kan skapa förutsättningar, men man måste i form av närhet till aktiviteter eller föreningsliv. Men jag tror ändå att inspirera, ja, men det måste finnas en självdrift. Man gör inte det för någon annan, man gör det för sig själv, va? Och man kan inspireras av många olika sätt. Det kan vara kompisarna som drar med en på någonting. Det kan vara att man har förebilder. Eller att föräldrarna då sätter en i något närhet till aktiviteter. Men jag tror att valet måste vara ditt själv. Intresset måste finnas där. Och framförallt, varför göra detta? Och det här drivet att vilja fortsätta och utvecklas. Och eventuellt då, om vissa har tur, så långt man kan ta den satsningen.
Nej, du sa ni är tre bröder. Mm. Är du äldst?
Jag är äldst, ja.
Och sen?
Sen är Fredrik då, som är mellanbror, 2 år yngre. Han har också spelat fotboll upp på gamla division 2. Men valde studierna och är väldigt duktig idag. Distriktschef på Skanska i Skåne.
Så det här med bygge verkar ju vara någonting som... Fotboll och bygge verkar vara någonting som ligger i ordet. För du jobbar ju på Serneke.
Ja, nej, men det är framförallt beroende på vilka roller. Men det gäller ju liksom att identifiera om man ser en affär eller inte. Ja. Och var är de pengarna? Ja. Den analysen. Och sen så bygger affären. Och med vem bygger man affären? Hur bygger man de strategiska partnerskapen? Eller skapen?
Ja, men jag tänker på det här också med fastighetsföretag. Skanska, Serneke.
Just.
Vad är nej, linjen
det,
där?
Nej, men det är väl också just det här att vara med och påverka samhället. Att vara med och lämna någonting efter sig också. Men framförallt det här att skapa förutsättningar för andra så att de får ett bättre liv på alla plan igen.
Och lillbrorsan Daniel, han är numera i MFF.
Mm. Han avslutade sin aktiva karriär och sen så blev han assisterande då med Norling. Och sen så har han tagit över som först sportchef och nu är han ju någon sportdirektör nu.
Det låter bra.
Ja, men det låter bra, men det kommer hitta också. Det är stor press, va? Men de har gjort det väldigt bra, va? För det vi pratade om innan, just kontinuitet, har vi verkligen inte Malmö haft, utan det är nya förutsättningar varje år. Målen är detsamma, men du har nya startelvar hela tiden som man måste parera i, va? Men på det stora hela har de gjort det väldigt bra.
Vem är det som jobbar hårdast per dygn, du eller han?
Ja, det beror på. Han har ju sitt jobb i telefonen, och frågan är när han hänger av kavajen. Nu tror jag med den nya omorganisationen gjorde att ta in en renodlad sportchef på här, och vad jag förstått är det på väg på dem också, att det liksom kan avlasta lite, va? För att kunna göra ett så bra jobb som möjligt och vara med där man ska vara med fullt ut.
Om vi lämnar Daniel för en stund, det är ju det vi ska prata om. Visst var det här med att du passerat 50-strecket. Har du reflekterat en del kring ditt aktiva liv som fotbollsspelare? Var någonstans finns de viktigaste milstolparna, tycker du, så här efteråt?
Den första är ju när jag som 17-åring tog klivet från Bjärred till Malmö FF. Ja, och det är mycket för, vi hade ju Roy Hodgson då som fortfarande är aktiv, att plocka in en så ung kille och även våga satsa på honom i en sån etablerad miljö, att debutera som 17-åring och spela Europacup-matcher mot Europas bästa lag när man är 18 liksom, och få den stöttningen och supporten. Det är ju ett vägval. Sen nästa är ju när Tommy Svensson väljer att satsa på mig och Björklund då. Jag var 20, han var 21 i en svensk EM-trupp då, där Sverige stod för världskapet då. Och även då väljer jag som startspelare. Och sen då över då självklart över 94.
Men om vi stannar där lite, vad tror du hos dig själv som gjorde att de här två ledarna faktiskt vågade satsa på dig som så ung?
Ja, man såg väl man såg egenskaper som man tyckte om ju. Och sen framförallt, ja, jag tror man kunde förlita sig på det man kunde få tillbaka i form av leveranskvalitet. Och självfallet så hade de ju sett vad man gjort tidigare i form kanske av ungdomslandskamper och så, och ledaregenskaper i form av lagkapten då.
Men en sån ledare som Roy Hodgson, hur skulle du vilja beskriva han utifrån ledaregenskaper?
Men framförallt så var han ju en väldigt duktig utbildare. Ja. Sen var det ju så att han var, vad ska man säga, där fanns ju en respekt, va? Sen var han ju engelsman, så det fanns alltid en distans mellan honom och laget. Va? Men han var ju den som kunde inspirera och entusiasera liksom på plan, och han kunde visa också, gå in och slå till en boll som satt där han skulle liksom, va?
Och Tommy Svensson, för han skapade ju någonting som
Nej, men hans styrka var ju att människogenerera, alltså att känna människan liksom, va? Och sen att involvera gruppen, en tät dialog, var tydlig. Han hade visst, där fanns en hierarki inom laget liksom, va? Men en tydlighet, som var ju inte rädd att ta tuffa beslut, ju. Att förändra liksom, ju. En nyckel var ju i VM när han då skräddarsydde en roll till Thomas Brolin, flyttade ner honom som anfallare till en fri roll på mittfältet där, vilket var ett genidrag liksom, ju, i och med att Thomas blev ju uttagen i turneringens lag, ju.
Ja, för om vi är ändå inne på här med VM 94. När man satt där framför TVn och såg första matchen, så tänkte man ju det ett tag att jaha, nu blir det som i VM 90. Ni låg under med 2-1 mot Kamerun, och det såg inte ut som att det här är ett bronslag.
Nej, det är svårt att säga. Sen kan man ju lyfta ut enskilda situationer. Ja. Det var väl kanske inte de roligaste målen vi släppte in, och i viss mån självförvålat. Va? Men
det kändes som att ni som grupp och som lag utvecklades under hela den här VM-resan från lite, ja, men det är utifrån sett. Alltså.
Det är ju inte, alltså, för tänka, man går ju från ett ligaspel och sen har man förberedelser. Vi spelar ju, om inte jag minns, en turnering mot de nordiska lagen i Norge och Danmark, och vann den i varje fall, va? Sen missade jag ju, vi hade en match mot Rumänien innan turneringen började. Där hade jag skadat mig så jag var inte med där. Men ofta är det ju att man går länge och väntar liksom på att när ska vi komma igång. Va? Visst, första matchen är ju viktig va? För den visar ju lite förutsättningarna framåt. Va? Men jag upplevde ändå att oavsett det resultatet, då kändes det i varje fall att man räddade någonting. Man släppte inte.
Men det var lite pu istället för...
Ja, det blev lite så att vi gjorde tvåan. Vi gjorde byten och fick liksom effekt på det va. Sen var det väl lite... Vi fick ju en tuff start även mot Ryssland. Ja. Fick ju en straff med oss där, underläge 1-0 va. Men där reste oss ju och gjorde sen en fantastisk match där va. Men vi visste ju lagets kvalitet och det var en oerhört homogen grupp va. Kvalitet, som jag säger, spets i bredden liksom. Viktigt att ha kvalitet på alla 22, varför det är ju ofta vardagen som ger matchdagen liksom.
Men var det här någonting ni tänkte redan i början att det här, vi kan nog gå väldigt, väldigt långt i den här turneringen?
Nej, men framförallt så visste vi att det skulle krävas väldigt mycket att slå oss ju. Sen var jag var ju 22 år va? Det är ju rätt bekymmerslös liksom, det man bara går inte att tänka på så mycket annat utan det är matchen som gäller, man plockar inte in massa oro från sig utan ja, man kör på det. Fördelen för oss var att vi kunde fokusera på våra grejer. Det var väl egentligen först inför semifinalen då, som medialt då blev riktigt stort. Va? Annars märkte man egentligen bara på matchdagen att det pågick ett VM i USA.
Och sen när ni kom hem då var ni ju riktigt medvetna.
Jo, nej, men det stämmer. Det var ju helt fantastiskt. Ja. Sen blev det tyvärr, vi hade ju kamperat i 6 veckor i USA och där innan ytterligare 2 veckor, 8 veckor totalt. Va? Men det blev ju ett abrupt slut. Va? Fick uppleva hemkomsten. Va? Sen skildes vi åt på kvällen sen. Va? Sen var det bara inställa sig igen på ny säsong. Va? Så vi fick ju aldrig egentligen tiden att verkligen njuta och känna in. Det var ju väldigt intensivt hela tiden tills vi skildes åt. Va?
Väntar du eller någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att barnet har en kromosomavvikelse. Poddens sponsor Life Genomics erbjuder Harmony NIPT, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19-PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack Life Genomics!
Det var ju ett VM-brons som ju skapade väldigt stor uppmärksamhet i Sverige. Men hur rankar du det i förhållande till dina andra framgångar som du hade sen?
Nej, men det rankar jag på andra plats. Men sen, vi pratade om en viktig milstolpe också. Va? Den här Tyskland är ju ett land där det handlar mycket om, vad ska man säga, acceptans. Och... att komma tillbaka till Tyskland har åkt ut de har åkt i kvarten ja. Och komma tillbaka till ett VM-brons till Tyskland gav vi väldigt mycket status ja. Och det var ju positivt också att man kom med den framgången hade en otroligt fin säsong efter där också va.
Precis.
Men rankingmässigt visst var det fantastiskt ju. Sen blev vi trea, upplevelsemässigt fantastiskt. Ja. Men sen att vinna Champions League är det ju inget som slår. Va? För min personliga uppfattning är ju att turneringen spelas över nästan 1 år. Och de bästa spelarna i världen representerar de bästa lagen. Va? Och just det året när vi vann ju så slog vi United i båda kvartarna. Vi slog Real i båda kvartarna. Sen Valencia då som hade spelat Champions League året innan. Så det är liksom svårt. Slatt ut Arsenal tidigare med deras väldigt duktiga lag. De hade dem i Ljungberg och hela gänget där. Så sättet att vinna det är svårt att toppa, tror jag.
Jag kan tänka mig det. Men vi var inne på det här med ledarskap och acceptans. Hur upplevde du det i Tyskland, det tyska ledarskapet?
Det är lite annorlunda. Dels på den strukturen man hade, som sagt. En tuffare jargong. Man var tvungen att förtjäna sin plats genom att visa de kvaliteterna och verkligen ta plats i ett omklädningsrum också. Det var en tuffare hierarki, vill jag säga. Sen spelade man ju ett system som byggde väldigt mycket på individuella prestationer i form av, man hade en libero som körde sitt, man hade två så kallade mandek, och vars uppgift egentligen bara var att markera en spelare. Så rent krasst sett så kunde laget förlora 2-0. Men plockade du bort din motspelare, så gick du därifrån med ett väldigt fint betyg egentligen, trots va. Och sen hade man då två kantspelare då som ansvar för hela kanten, man där ute. Slog jag min gubbe där, så hade de friytor på 30-40, och likadant var det på mittfältet då va. Man kunde inte räkna med att gick någon, alltså det var ingen som täckte upp bakom mig på det sättet, så det blev mycket individuellt va. Men det var viktigt att slå hål på det gamla. Vi hade ju fördelen, och rätt kul, när vi var nere i Tyskland i helgen, just att min klubb valde ju Borussia Mönchengladbach att efter VM 94 som första tyska lag spela med en fyrbackslinje. Och det var ju helt sensationellt och väldigt ifrågasatt, kan man säga. Och även då de tyska spelarna som var bekväma i det här gamla, att men vi har alltid spelat på det här sättet, vad ska vi göra nu och vem kommer i kläm nu? Så det var ju kontroversiellt, men det visar ju sig att det var framtiden. Idag spelar ju i stort sett alla lag med zonförsvar, kallar vi det ju.
Men vad beror det på att man har ganska lika system?
Ja, men framförallt, ja, men att man spelar zon, det är en sak. Sen om man spelar med en fyrbackslinje eller trebackslinje, det är ju lite beroende på hur ser det ut truppmässigt. Har jag tre centrala mittbackar som är världsklass, ska jag sätta en på bänken till exempel, eller kan vi kompensera det på ett annat sätt va? Man tittar ju, okej, av de här 22-24 mannen, var är spetsspelarna? Vilka plockar jag ut och hur använder jag dem bäst va? Så det är mycket möjligt va? Men det som har blivit lite tradition, eller man ser överallt nästan, det är ju nästan att du ser väldigt få lag idag och topplagen som spelar med två renodlade anfallare, och det kan sakna det lite, för jag gillar det här två anfallare som spelar tight, jobbar tillsammans och man kombinerar tillsammans, man utnyttjar varandra, man sätter liksom, man utmanar mittbackarna på ett annat sätt va, nu när man spelar med tre anfallare, två yttrar och en, det blir lite mer låsta. Jag tyckte det var mycket lättare att spela med, för då låg vi liksom bara lugnt. Vi blev liksom, vi var en med hela tiden, så vi hade inte en mittfältare följde fram. Va? Men det gjorde de ju tidigare också. Va? Men det blev mindre ytor. Liksom, va? Men det är ju att man har ju fått fram, satsat väldigt mycket på att få fram offensiva spelare. Va? Som är tekniskt starka, liksom, duktiga man-man. Va? Då blir det ju en övervikt att man vill ha de stora namnen på plan längre fram i banan. Och sen så tittar man hur balanserar man bakåt istället. Va?
Men det finns ju väldigt mycket traditioner. Men vissa föreningar har ju spelat alltid på ett visst sätt och har gjort det under väldigt lång tid. Varför är det så?
Ja, men det kan ju vara så att man kan ha en modell att så här utgår vi ifrån. Vi har att man vet hur en boll ska förflyttas, hur man ska förhålla sig till varandra och hur man flyttar bollen sinsemellan. Men sen blir det ju situationsanpassat. Men man vet att jag har 3, 4, 5 olika alternativ och utifrån hur motståndaren agerar så väljer jag detta. Va? Och personligen så blev jag väldigt bra skolad att de här uppspelsvägarna. Sen är det ju viktigt att jobba med vi kallar det linjer. I Barcelona hade vi 5 linjer. Det är för att man ska kunna utnyttja djupet. Det ska vara svårt att försvara emot. Att du har 4 led att spela upp på istället för 2 led kanske. Det är mycket lättare att försvara mot 2 än mot... För då sträcker du ut dem på ett annat sätt och hittar de här vinklarna på dina egna spelare. Liksom.
Men om vi går tillbaka till det här tyska ledarskapet. För jag är ju själv tyska rötter. Mm. Och det är ju, tyska är mycket ordning och reda. Mm. Och ganska, upplever jag det i alla fall, ganska toppstyrt. Hur ser du på det?
Ja, men ofta, alltså, nu får man ju hålla isär lite. Man kan ju ta på 90-talet och viss mån 2000. Så var det ju många före detta spelare som hamnar i managerroll eller en tränarroll. Och det var lätt att anamma den erfarenheten man har själv. Va? Men sen så blev man ju duktig på att ta de här idrottsskolorna. Vi har en yngre generation idag som Tuchel och Nagelsmann som har kommit fram otroligt bra utbildade i form av att kunna, vad ska man säga, coacha liksom. Det krävs ju en hel, det är ju lätt systemmässigt, spelar man det gamla systemet så är det ju lätt så här, men att ändra till ett zonförsvar, det krävs ju mer taktisk inriktning. Men sen kan man väl säga idag istället för, som jag var van med, att man hade en huvudtränare och en assisterande, så har du ju väldigt stora tränarteam idag som är ansvar för olika uppgifter liksom. Tittar man en ledarstab idag så är den ju nästan lika stor som truppen i övrigt liksom, resursmässigt. Och sen har man analysteam liksom. Vi visste våra kvaliteter, om det inte var något speciellt som motståndarlaget hade, så var det full fokus på vårt spel. Och vi trodde helt enkelt att spelar vi så som vi har kommit överens så vinner vi matcherna.
Det skapar ett visst självförtroende, kan jag tänka mig.
Ja, men så är det ju.
Men det här med att ta plats i ett omklädningsrum, jag kan tänka mig typ i Bayern München. Man, hur bär man sig åt för att få den där statusen och ta den där platsen?
Ja, men det handlar ju om att framförallt, där finns ju, det är ju dels i omklädningsrummet. Där krävs det ju liksom att man visar en ödmjuk sida och delaktighet. Det är ju lättare att köpa sig in på. Sen handlar det ju om vad ens kompisar får se på planen. Vilken plats man tar där och vilken roll och vilken kvalitet. Va? Och sen då i form av sen hur det artar sig i matcher. Alltså, så växer ju ett förtroende inom gruppen. Liksom. De ser att okej, här är det lugnt. Liksom. Den här personen kan vi, eller spelaren kan vi lita på. Liksom. Han gör sitt jobb och han framförallt gör oss andra bättre också.
Men spelare som har ett stort ego eller ett stort behov av att ta plats, tar de in sånt också och ser att ja, men här finns det någon annan som ska ge plats för att han presterar?
Nej, men det är lite så att jag kom till Bayern München 99. Då hade ju laget förlorat en Champions League-final ju, som egentligen var närmare 3-0 än att United skulle vända med 2 sena mån. Man torskade cupfinalen en vecka efter eller några dagar efter. Hade vunnit ligan överlägset, så jag kommer ihåg på mitt första. Och egentligen hade man bara tappat en eller två spelare. I övrigt var det intakt. Och att man Hittfeldt då kallade in mig på första träningsläget och sa att jag vet att du är en väldigt bra spelare, men här så måste du förtjäna din plats. Och då vet man, jag har ju valt att gå dit eller fått möjligheten att gå dit och velat gå dit, för att det är det här jag vill ha. Jag vill ha den här dagliga utmaningen där man hela tiden får mäta och bevisa sig mot de bästa spelarna i Tyskland i alla fall.
Hur såg konkurrensen ut på träningarna?
Man kan väl säga så att vi har ju, det är ju en förberedande fas ju. Sen när du väl går igång med matcherna, då är det ofta i toppklubbarna så är det ju 3 matcher i veckan. Va? Så det blir ju ofta bara matchförberedande träning. Så det görs inte så väldigt mycket. Står man utanför laget så blir det lite tuffare plats. Va? Men visst, det visar väl sig att det kan ju finnas irritation och det kunde hända saker. Liksom, va? Men det är ändå en grupp liksom som har samma mål, är att vinna titlar eller att vinna Champions League. Alltså alla har ju samma inriktningar. Sen är det ju, vi hade, där var ju tuffa karaktärer liksom, och ofta så hanterades allt inom gruppen. Va? Visst, Ottmar var duktig på att, men han hade tentaklarna ute, va? Men ofta behövde han aldrig ingripa. Va? Sen hans uppgift var egentligen att han jobbar ju med ett selekterat gäng som var där utifrån. Hans uppgift var att plocka ut dem som för dagen var den bästa elvan. Sen någonting som jag alltid uppskattat är om man har seendet under en match för att kunna korrigera. Och det, han var jätteduktig på det och ofta korrigerat till det bättre då. Och sen när han då gjorde byten så ofta gjorde vi 2 mål till eller 1 mål till. Det, alltså det blev en effekt. Det var inte så att man bytte sig sämre liksom.
Fanns det händelser på träningen som gjorde att man, alltså att man gick in för att få trycka till varandra för att ta mer plats eller få spela?
Nej, men det vill jag inte säga. Men att det var väl ingen som höll igen direkt. Det vill jag inte säga. Där var en helt annan sak när man kom till Spanien. Liksom. Jag har ju alltid haft det här mantrat att som jag tränar liksom, så spelar jag också. Där var väl vissa som ville mer skuggträna liksom, och inte gilla om det gjorde lite ont. Eller, men det är bara att köra på då.
Du sa ju nyss att man hade förlorat en Champions League-final och man hade förlorat även cupfinalen. Mm. Men det vände ju rätt rejält när du var där. Du fick ju bland annat slå den sista sparken i Bundesliga. Mm. En avgörande Bundesliga-match.
Ja, men just timingmässigt var det nog positivt. Hade jag kommit till en klubb eller ett lag just då, hade de vunnit alla 3 titlarna. Då hade ju risken varit att på vissa håll kanske varit en mättnad, va? Det vet man ju inte. Ofta är det så också, om man vunnit en titel så känner man den här underbara, då vill man ju uppleva det igen, va? Men framförallt den här stora då, Champions League. Bayern hade ju inte vunnit sedan 70-talet när man vann 3 Europacupen på rad, va? Så det var en väldigt lång väntan, så både staden, fansen och klubben, laget, det var ju det som var det slutliga målet, ja. Vi var ju jättenära även mitt första år ju, där vi tror vi slog Real Madrid 3 gånger rätt klart, men förlorade fel match i semifinalen och åkte ut där på 1 måls skillnad då.
Men ni vann rätt match när ni vann Bundesliga. Mm. Kan du ta den storyn, för den jag har hört några gånger, men
ja. Ja, man kan säga hela året i sig var ju att vi var ju väldigt tufft belastade liksom. Och är man inte riktigt på topp, då kan man torska vissa matcher. Alltså vi ledde ju ligan rätt långt in i säsongen, va? Men sen började vi gå lite sämre sen på våren då, va? Och då blev vi omsprungna av Schalke då. Men sen då i näst sista omgången var helt osannolikt ju. Vi har ett sent mål mot Kaiserslautern då. Och samtidigt så torskar Schalke i Stuttgart då. Det är ungefär samtidigt det händer. Och då visar sig inför sista matchen då, så räcker det att vi kryssar då. Schalke spelar hemma mot Unterhaching, som tror jag redan har åkt ur, tror jag. Och vi möter Hamburg nu på fullt Allianz. Och det var ju, känslan var ju som att det var en final för Hamburg som skulle göra allt så att inte vi blev mästare. Och vi skulle spela då Champions League-final 4 dagar senare, och tyvärr så var vi var som helhet spelade för ängsligt, låg bara bevaka liksom, och det är farligt, va. Vi hade ett mål inne som blev bortdömt, va. Men sen i 90:e minuten gör Hamburg 1-0 ju. Och det var ju hela stadion exploderade, precis som att de hade vunnit ligan liksom, och de alla jublade liksom, och då tänkte jag. Men då hämtar ju Oliver Kahn ut bollen och maskorna och springer upp till mittlinjen då. Då är det 4 minuter kvar. Så vi trycker ju på så gott vi kunde då, va. Men sen så får vi ju en frispark, indirekt frispark då i deras straffområde då. Och det är klart att det är det sista som kommer att hända ju. Och då får jag möjligheten till att ta den då. Och då är väl första tanken är att man bara tittar liksom hur mycket folk som står mellan boll och mål. Va? Och tänker, var ska man hitta den här luckan? Liksom, och börja liksom försöka analysera. Men rätt klart, rätt tidigt att när man då ställer upp. Man ser ju var de här stötande spelarna kommer komma ifrån. Och då vet man ju att då kommer de ligga rätt nära. Så då blir det liksom den långa där man har mer plats. Va? Så en kort petning och så försöka träffa bollen så hårt och få en så flack bana, och som tur var så går bollen i mål.
Den känslan precis där när det händer.
Nej, men det är en sån som man aldrig kan återbeskriva liksom, utan allt bara brister liksom så, va. Och det är ju fördel med TV att man kan återuppleva det, att se fansens reaktioner med kompisarna och dem på bänken och Beckenbauer och Rummenigge på läktaren liksom. Ja, det är beskrivet, ja. Men som sagt, just i det läget sen efteråt då, det blir en lättnad ju för en klubb som Bayern. Då är ju titeln i ligan, det är minimummålet va. Så det blir ju mer en lättnad liksom, att ja, vi klarar det liksom. Det som alla förväntade sig.
När man ser den här filmen, vilket jag ska lägga upp den på länken på hemsidan till er som vill kolla på det här. Men det är en liten grej som jag reagerar på. Du nämnde ju Oliver Kahn, det är ju en av de legendariska stora tyska fotbollsmålvakterna. Men han, inte nog med att han först springer ut och lägger bollen på mittstreken för avspark. Men han, när ni ska slå den här frisparken, då springer han ju hela vägen från målet upp och bara gruffa med motståndarna.
Ja, visst.
Och jag menar, då kan man säga så att en sån spelare måste betyda oerhört mycket rent mentalt för Bayern. Hur ser du på det?
Nej, men han var ju en otrolig tävlingsmänniska ju. Man säger, han var ju också lite, vad ska man säga, just han var ju en målvakt som kunde, det man själv tyckte hade varit inne och vänt, det räddade han liksom. Nej, men det var en viktig signal det han gjorde då. Sen det andra, att han var uppe och gruffade, där man bara lugn och ro, att man inte får något skit utan full fokus. Jag vet, Sagnol var framme och satt igenom för att lugna dig liksom. Nu tar vi den här chansen liksom, hitta inte på något dumt här nu.
Det kändes som att han ville stressa de här gubbarna som stod i den här muren och ställa till han med en oreda. Och sen 4 dagar senare så var det Champions League-final.
Mm.
Och så blir det ytterligare en buckla.
Mm.
Och det är det som du rankar högst i?
Ja, absolut. Jag glömmer aldrig, det var ju hur mycket fans när jag vann hela läktaren var klädd med en banderoll som sa heute ist ein guter Tag um Geschichte zu schreiben. Idag är en bra dag att skriva historia. Och det blev det verkligen.
Hur kändes det att gå in på planen med det stödet?
För det första så visste vi att Valencia var en otroligt tuff motståndare, otroligt skickliga. De som sagt gått bra i ligan, hade förlorat Champions League-finalet året innan. Vi hade haft dem i gruppen och haft 2 tuffa matcher som slutade båda 3 oavgjort. Så det var lite hjärnornas kamp och det visade också att det var väldigt tillknäppt match.
Den här podden den sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med 150-tal kliniker över hela Sverige. Och om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med reseintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och reseintyg inom 2-4 timmar. Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics!
Men om vi tar det här med, jag tänker jag kommer tillbaka till det här med ledarskapet. Nu var du ju sen i Barcelona också, men hur skulle du vilja beskriva ditt egna ledarskap inom fotbollen?
Ja, men det är ju viktigt, vi pratar om lagsport. Alla måste känna sig involverade. Sen så får vi liksom inte komma ifrån att inom ett lag, det finns en viss hierarki va? Och det är viktigt att ha också.
Varför är det viktigt?
Nej, men dels är det så att någon måste ju dels föra gruppens talan. Någon måste kunna vara den när det står och väger att kunna ta ett beslut som man kan stå för. Va? Och sen är det ju också att det är ju trots allt tränarens möjlighet att på ett snabbt sätt nå ut till gruppen genom att snabbt samla den lilla gruppen och sen va. Och det är också någon form av, vad ska man säga, det är naturligt att det finns vissa nivåer inom ett lag och i form av skolning också. Och sen får man ju se de här etablerade spelarna då, de har ju också ett ansvar liksom. Det är ju inte en självklarhet, deras uppgift är också att se till att alla känner sig delaktiga, att känna av i gruppen om det finns några störningar liksom, och agera på det, eller att någon av de yngre kanske kan ha någon att anförtro sig till eller stämma av. Oftast är det ju så att managern eller tränaren har ofta kanske en distans, och sen har man en assisterande tränare som är en så kallad kompis, va? Men det är väl bra om man kan ha någon inom laget också som man kan stämma av med, va?
Men någonting som har blivit typiskt svenskt ledarskap, det är om man tittar på Bengan Johansson och hans handbollslandslag, där ju egentligen spelarna mer eller mindre styrde vad som skulle ske på plan.
Ja.
Hur förhåller du dig till det, och hur skulle det funka i fotboll?
Men ofta är det så, det är ju en dialog liksom. Ofta är det ju... fotbollen är ju lite mer så här uppställningsmässigt så, va? Handbollen är ju mycket kombinationer. Men det är ändå kanske... Du spelar 5-1 eller 6-0. Va? Sen väljer man olika kombinationer som man då, beroende på matchen, går att välja sig jobba utifrån där. Va? Så det är väl inte så konstigt egentligen där. Va? Men jag tror att man är överens om att man har en grund att utgå ifrån. Och alla vet vad man kan göra. Men sen är det ju någon som måste kunna ta beslutet. Vad passar bäst nu, va? Jag tror ju också till exempel när man tittar då på Söderberg och Lagerbäck till exempel då, va, när de kom upp otroligt ambitiösa, kom då från ett ledarskap med U21, de kanske var de som pekar med hela handen, så här gör vi. Men de förstår väldigt snabbt att nej, men här måste vi involvera gruppen. Nu pratar vi om fullblodsproffs, stora namn ute i Europa, och förstår att vi tillsammans ska vara framgångsrika. Hur kan man kompromissa utifrån input och hitta rätt och lite så. Och det är ju att vara ödmjuk i sitt ledarskap och säga att här kommer någonting som från andra hållet som gör oss som helhet starkare, ju, som vi tillsammans tror på. Va?
Om vi är inne på svensk landslagsfotboll, hur nu när du har varit borta från landslaget men följt det nära ändå, hur mår svensk landslagsfotboll idag?
Jag tycker ju, tittar vi först damerna då, så kommer de ju från ett OS-silver. Ja, men otroligt kul, och jag hoppas ju att man lyckas nu egentligen ta en EM-titel nu i den här gruppen, så att de får vinna någonting tillsammans. Det hade betytt väldigt mycket, och vi vann ju senast, var det 84 med Lyfors, va? Så det är dags nu. Tittar vi på herrarna då, va, så har vi ett landslag med väldigt duktiga spelare. Vi har väldigt många unga spännande spelare som gör det bra ute i klubbarna. Det senaste kvalet tycker jag att vi har förlorat alldeles för många matcher. Vi har normalt sett ett lag som gör väldigt bra gruppspel. Vi har lite svårare i den här knockout, varför det krävs en viss, det krävs erfarenhet av avgörande matcher, att ligga lite på gränsen hur mycket vågar jag riska. Och sen vet vi själva att det är små marginaler, och det är jämnt i toppen. Man måste förvalta chanserna när man får dem.
Men vad är det som saknas då?
Ja, men titta, vi vet ju, en trygghet är ju att man har kontinuitet i de bakre leden. Det har ju varit på grund av skador, folk inte har varit tillgängliga, för mycket byten, och det bygger inte säkerhet. Även om varje spelare är väldigt bra utbildad på hur man spelar fyrbackslinjen, vad förväntas av dig, va? Men det har varit mycket ombyten, och man mår bra av att vara, ha kontinuitet, då har vi kanske inte förlorat de här matcherna på bortaplan som blev avgörande att inte vinna gruppen och gå direkt då, va. Sen tycker jag att vi inte har fått ut den fulla potentialen av vårt centrala nav i Ekdal och Kristoffer Olsson. Jag tycker de är de som ska sätta prägen på matchen. Det är de som ska sätta tempot. Det är de som ska sätta våra offenspelare, så våra spelare i bra position.
Du har ju själv sagt vid några tillfällen att du skulle vilja ta ett ansvar i svensk fotboll. Men du har inte gjort det. Vad beror det på?
Ja, men det tycker jag. Jag sitter ju som vice ordförande i Elitfotboll Dam. Ja. Jag satt ju i LDB Malmö Rosengårds styrelse för 10 år sedan. Under 2 år då var ansvarig för sport och marknadsfrågor. Och sen så fick jag frågan här 2018 om jag kunde tänka mig gå in i EFT då. Och det vill jag gärna, att vara med och skapa förutsättningar för våra tjejer då. EFD är ju en intresseorganisation som representerar våra två, eller lagen i våra två högsta ligor då. Där man framförallt förbereder dem i centrala frågor gentemot SVFF, även då mot centrala, vad ska man säga, sponsorskap, samarbetspartners liksom. Och sen sitter jag även med i Svenska fotbollsförbundet, något som heter tävlingsutvecklingskommittén då, som egentligen bereder och föreslår då förbundet alla förändringar i svensk fotboll, kan man säga.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Men jag tänker på, har du inte velat ta en mer aktiv roll i form av tränarskap eller ledarskap på det sättet ute hos spelarna?
Egentligen inte. Jag har väl sett mig där jag skulle kunna göra störst nytta, det är att bygga svensk fotboll långsiktigt då, i form av management eller inom styrelsefunktion. Jag ska inte säga att vara tränare har varit något självändamål egentligen. Jag upplevde att 17 år professionell och vad det innebär i form av att framförallt mina barn då har hela tiden fått rätta sig efter mina beslut, va, och att har mått bra av en fast punkt. Va? Och, sen är det ju också en fråga. Liksom, ska man få ut sin fulla potential, då behöver man också ett material att jobba med. Och är man då lite då egocentrisk, så är kanske landslaget i så fall där man kanske får ut stört utveckling. Va? Men där har vi en ytterst kompetent förbundskapten idag, Jan Andersson. Så.
Jag fastnade för en grej som du sa för något år sedan. Citat, jag upplever att det inte är lätt att möta svensk fotboll efter den skolning jag fått i utlandet. Man måste identifiera var svensk fotboll befinner sig, vart man vill ta den och vad som krävs. Och då måste man ha människor omkring sig som har förståelse för detta. Mm. Vad är det som har gjort det svårt att möta svensk fotboll i förhållande till den skolning du har i utlandet?
För det första måste vi titta på vilka människor som jobbar i beslutsfattande roller inom svensk fotboll. Det kan vara inom förbund och det kan vara inom föreningar. Och då måste man ha en viss kännedom. Okej, vi har en tydlig bild var vi befinner oss. Och det är fan, vi är nöjda hur det ser ut. Men har vi en ambition att påbörja en resa och möta sig med Europa? Då måste man ha, hur ser det här förändringsarbetet ut, vilka uppoffringar krävs och vilka tuffa beslut måste tas, va? Och att kunna göra det beslutet, va? Tittar vi på fotbollssverige generellt, va, så är det ju uppdelat i både bredd och elit, va? Och det, att få ihop den helheten är jättesvårt. Vi kan identifiera var vi behöver tillsätta resurser, va? Men är man beredd att gå hela vägen för att tillsätta resurser, flytta från admin ut i verksamheten? Vi är väldigt duktiga på att utreda, men vi kommer aldrig till genomförande. Vi är aldrig överens om någonting. Och då vill väl jag säga ett sätt. Jag tror att har man gjort en resa själv och upplevt väldigt mycket saker, så finns det en helt annan ödmjukhet att involvera andra. Att ha en känsla att jag behöver inte alltid stå på scen. Utan det är, där finns någon, de som är beredda att avsätta tid på att ge tillbaka, att utveckla. Behöver inte vara den som står där. Va? Men det är inte många. Va? Men det jag vill säga, det är att kunna se då helheten. Det är Sverige. Det är inte vad som händer i ett enskilt distrikt. Utan det är, vi är beroende. Kvalificerar sig inte våra landslag till ett VM eller EM. Och framförallt som det har varit hit, det här landslaget. Så blir det inte så stora medel att jobba med ute i distrikten. Va? Och om alla eller enskilda distrikt kan vara med och på bidra till utveckling där det finns kanske helt andra möjligheter, så att det i slutändan gör att vi får bättre landslag som genererar resurser till oss alla. Så det är ju fair enough. Då är vi bidragen till att vi har ett fungerande Sverige som presterar då, va? Men att få ihop en hel folkrörelse. Landslagsfotboll för mig, det är selektivt. Det handlar om att det är de bästa som är med där, de är utvalda, och det handlar om att vinna matcher. Sen har vi någonting som heter en stödjande funktion, och det är utbildning. Vi hjälper till ut mot distrikten, kan vara med utbildningar, det ena. Det är en helt annan sak. Så separera. Risken är att det blir liksom mellanmjölk.
Men är det här lite någonting som man kan säga är både en styrka och en svaghet i svensk idrott efter det här? Jag tänker konsensus.
Vår utmaning här är det att vi har byggt hela vår idrottsrörelse på ideella krafter. Att staten ska finansiera det, eller att någon annan ska betala för vår verksamhet. Och att vi vill ha föräldrar som ställer upp som tränare ideellt. Va? Sen, där har vi utmaningar. Vi kan ju bara titta på hur mycket föreningar vi har tappat de sista 20 åren. Va? En annan fråga är också att om man nu bygger på föräldratränare. Jag tränar som sagt 2 pass i veckan fotboll. Vem har sagt att man måste träna 4 pass fotboll? Vem har bestämt det? Blir jag bättre fotbollsspelare för det? Ja, kanske det. Men det finns också möjlighet att jag kan göra andra saker. Men det är kanske tufft att få föräldratränare som ska ställa upp 5 dagar i veckan. 4 träningar och 1 match. Så det är också någonting. Hur ska idrotten finansieras i framtiden?
Vad har du några tankar kring det?
Det har jag, men
men det är ju intressant. För det där upplever jag ju själv, inte i fotboll, men varit, hjälpt naturligtvis mina barn i olika idrotter. Det har varit innebandy och det har varit allt möjligt. Och ja, det bygger ju väldigt mycket, precis som du säger, det bygger väldigt mycket på ett föräldraengagemang. Och föräldrar har allt mindre tid, för de har andra saker att göra.
Något som jag upplevde sen jag kom till Stockholm här för 2015. Jag tittar på elitlagens breddverksamhet. Ja. Det är 40 lag. Jag har aldrig upplevt något sånt. I Skåne så har elitklubbarna mycket smalare, mindre lag. Men man har ett lokalt samarbete, vilket gör man har koll på spelarna i sin region. När är det dags att plocka in dem? Det är fortfarande inte 40 lag. Du kan ju förstå vad det kommittar i Hammarby BP att hålla så mycket ungdomar. Hur mycket resurser man måste få in. Och hur många lokala, mindre lag som får problem att hålla lag och kanske får lägga ner. Det är ju lättare ute i bygden att hålla ett lag som kanske tränar 2 dagar i veckan än att komma in då till stan där det ska vara 4-5 pass plus match liksom, och resursätta det. Men den debatten hade varit roligt att höra vad uppsidorna och nedsidorna är.
Nej, för att du själv funderade ju lite på vad du skulle svara på min förra fråga. Men har du några tankar kring, borde det komma in annan finansiering? Eller är det finansiering överhuvudtaget som är problemet? Eller hur skulle du vilja beskriva det?
Vi hade ju hela den här debatten med RF till exempel, en fördelning av mejl. Det är utifrån hur man får ett statligt stöd baserat på aktivitet, kan man säga. Och man kan säga att fotbollen idag står ju för 33% tror jag, av aktiviteter i Sverige. Det är ju överlägset störst. Men sen har man ju haft en fördelningsnyckel då, varit fine då. Jag tror fotbollen är 13% då. Va? Och fotbollen har aldrig velat ha 33, men man tyckte att man skulle ha lite till. Va? Men tyvärr så blev det framröstat att man skulle sätta ett tak istället då på 10%, vilket gjorde att det blev mindre. Och då är ju frågan att räcker det för att resurssätta våra föreningar ute i distrikten då, till exempel då? Eller vad händer om vi tappar spelare, var hamnar de någonstans? Vad kommer det då kosta samhället liksom?
Så det borde vi avsätta större resurser från statligt håll? Är det en väg?
Nej, men definitivt är det det. Det har ju påvisats de positiva effekterna av idrott och hälsa, och framförallt vad det skapar för värden i samhället när man har börjat mäta det med en peng. Vad är det då den genererar för värden till samhället? Ja.
Om vi tittar på ungdomar och de som är riktigt duktiga idag jämfört med när du var ung. Idag ser vi ju att de är scoutade som väldigt unga redan och kommer ut väldigt tidigt i den här proffsvärlden. Hur ser du på det?
Ja, men det är väl både och egentligen, va? Man kan väl säga att en spelare idag får influenser av många bredvid sig idag. När jag växte upp så var det ju föräldrarna som var med delaktiga i beslutet. Idag så finns det ju rådgivare nere i 15-årsåldern som har väldigt stor inverkan. Va? Men jag tycker att man måste ju se på den personliga utvecklingen och ställa sig frågan, får jag den i den lokala klubben? Och först söka den dialogen, att vad kan man göra inom klubben? Va? Normalt sett så tycker jag väl att när man börjar förflytta sig, det är ju när man börjar ett gymnasium. Det är rätt naturligt kanske att i så fall att titta på att det är dags nu att byta miljö. Va? Men det gäller att vara lyhörd, va? Men det hänger ju mycket på att man har en trygg, att man har föräldrar som är med i den dialogen. Vad är bäst för mig liksom? Vi har ju olika grundförutsättningar utifrån var vi befinner oss i Sverige. Förutsättningar hemifrån. Och att då få chansen i en annan miljö och då hoppas att det är vägen fram. Va? Det kan vara värt väldigt mycket. Va? Kan vara värt ett bättre liv till exempel. Va? Och säga att det är fel väg, det kan inte jag göra. Sen kan jag ha en önskan om att man får en bra utvecklingstrappa i Sverige. I hemmamiljö, och att man får en bra skolning, vad det innebär att vara i en svensk förening. Sen förhoppningsvis att via ett landslag ta sig ut. Va? Jag tror det är lättare att få en acceptans i den tuffa miljön som man får ta del av i utlandet.
I den här podden så har jag tidigare pratat med Martin Bengtsson som du säkert känner till, som också är grunden till filmen Tigrar som kom i höstas. Och en sak tycker jag var intressant som han sa, det var att utbildning hade spelat en väldigt stor roll för honom. Om han hade haft en bättre utbildning så hade han också kunnat hantera sig själv bättre. Hur ser du på det här med att fotboll och utbildning och den balansen?
Ja, men det handlar väl också, visst, lärande är ju alltid positivt. Ja. Sen måste man ju ta ansvar, det är också en drivkraft. Liksom. Skolan är ett sätt också, kräver ju sitt engagemang, att man lägger ner tid och kan prioritera. Liksom. Och också en viss tävlingsinstinkt att prestera. Ja. Sen är vi ju olika, va? Men framförallt ger det väl en trygghet liksom, att veta, visst, fotbollen är som en flaska där toppen är liksom eliten, men det är ju ytterst få som har möjlighet att via den vägen skapa sig en förutsättningar, ekonomiska upplevelsemässigt, det är ytterst svårt som det är. Då är det en trygghet att ha med sig att jag har en annan säkerhet också i form av att eventuellt kunna karriärväxla om det inte skulle gå så som det hoppades. Men...
Ja, för att både Lotta Schelin och även Keith Karlsson som jag är idrottsagent har ju pratat om det här med utbildning och att elitidrottare, oavsett om det är fotboll eller vad det nu är, bör skaffa sig en utbildning. Och Lotta Schelin sa det, i alla fall för henne så fanns det ju en möjlighet, faktiskt fanns faktiskt tid över att göra det medan hon var professionell fotbollsspelare. Mm. Hur ser du på dagens ungdomar, ja, yngre spelare som kommer ut?
Nej, men jag kan bara göra vi har ju ett otroligt tapp idag på tjejer i 11-12 års åldern. Tjejer har en annan attityd. Man tar ansvar och man värdesätter utbildning på ett annat sätt, va? Så när de väljer, då väljer de bort idrotten istället för skolan, va? Och jag brinner ju för att hitta en modell där vi måste kunna hålla kvar våra ungdomar längre upp och samtidigt ge dem en bra utbildning och hitta formerna kring det. Det fanns ju inte när jag gick i plugget liksom. Men idag finns det en bra möjlighet i varje fall att få en gymnasial utbildning parallellt med sin idrott då, va? Sen är det ju en helt annan sak att nyttja tiden då när man väl har kommit ut. Men där tror jag att killar har en attityd att nej, men det ordnar sig. Medan tjejerna då, även om man tittar på killarna idag då som kommer ut, allt är ju, man har ju ett liv efter liksom, hur ska det se ut?
Hur tänkte du själv där? För att liv efter hade du definitivt efter fotbollen. Hur tänkte du själv kring din egen utbildning och livet efter fotbollen?
Nej, men framförallt så hade jag ju skapat förutsättningarna då utifrån vad jag har verkat, va? Men sen så, jag la av när jag var 33 och det är ju rätt ungt. Men kände väl att det är ju alldeles för tidigt att dra sig tillbaka. Så det handlar väl lite att initialt liksom få lite distans och känna in att vad vill och kan jag göra skillnad liksom. Och nu landade inte i fotbollen just då, va? Men det fanns ju ett driv att hitta min plats liksom, va?
Men var det någonting du hade med dig redan innan? För jag tänker, för många är det väl just det här övergången från att man springer in på ett fullsatt stadion i Champions League eller vad det nu är, till att man faktiskt, det är inte så många som står och applåderar när man går upp på morgonen. Det måste vara ganska abrupt.
Ja, men så är det. Jag tror det är bra för alla att veta vad man ska göra dagen efter.
Men hur hanterar du det?
Nej, men det var ju inte så att inte jag hade engagemang. Jag har ju haft väldigt mycket engagemang, men kanske inte som anställd, utan jag har ju haft intressen som jag skapat under vägen som jag har varit med och stimulerat. Va? Sen så fick jag ju möjligheten då 2016 att träffa Ola Serneke då, och det mötet genererade ju att jag fick möjlighet att jobba för honom. Ja. Och framförallt där kände jag, och känt tidigare just nu, där du pratar om adrenalin, liksom att få den här känslan, drivet liksom, men i honom så fick jag det att få vara med i ett bolag då, eller kring ett bolag då, som är relativt ungt på marknaden, tuffa interna mål, vara med och se hur långt vi kan ta det, men framförallt leva upp till både kärnvärden och krav på hur bolaget ska drivas. Ja.
Men vad skulle du vilja säga till de här unga spelarna som det kanske går ganska bra för idag, som är 17-18 år? Vad har du några bra råd i dem? Förutom, alltså, som inte är fotbollsmässigt, rent fotbollsmässigt.
Det är ju väldigt viktigt, har man möjligheten nu, så definitivt slutföra en gymnasial utbildning. Sen om vi pratar över det sen med högskola och universitet, det är kanske, då får man ju titta på hur ser deras vardag ut, var finns tiden över liksom. Men det allra viktigaste är väl att man nu har möjlighet i varje fall att man ser en bortre gräns, att i tid börja verkligen fundera och förbereda sig för livet efter hur den ska se ut, va. Och sen så tror jag de som är, man tittar bara på våra svenska klubbar då, som jobbar i våra elitklubbar, att även där börja planera i tid och där finns ju rätt många företag som finns kring klubbarna att redan kanske de sista åren att börja kanske då saxa över lite att kunna få inblick och få möjlighet att kanske smyga sig in i företagsvärlden eller arbetsvärlden.
En del andra grejer som du har gjort efteråt, det är ju mästarnas mästare.
Mm.
Hur var det?
Det var ett fantastiskt kul tävlingskoncept och framförallt hur de hade byggt tävlingarna. Just kombinationen och att man byggde ofta tävlingar att det gynnade inte om man var det gynnade inte om man var man eller kvinna. Det jämnades ut i momentet oftast. Men just att det var mycket uthållighet, det var mycket analys, tanke. Ja, kul.
Vad var värst?
Sisyfos var tufft. Jag kommer ihåg något som var väldigt tufft var när vi skulle lyfta upp en golle fylld med sten på 4 meters djup och få in till land till exempel. Elchock var inte så trevligt. Men det var bara att gilla läget.
Men sen fastnade du i sanden också va?
Ja, arslet fastnade där. Ja, det var faktiskt tufft. Dagen innan har jag faktiskt gjort Sisyfos och rätt mjölka där. Men både jag och Björn Lind fastnade där. Det var nog lite för tufft att man skulle gräva 3 hinder. Så vi fastnade ju på första. Och så kostade det mig avancemanget till finalen.
Ja, det var surt.
Ja, det får man säga.
Du hade siktet inställt på,
definitivt,
på att vinna.
Definitivt var det så. Även om jag tyckte Daniela Rundqvist var en värdig vinnare så... Så var det surt.
Ja, det förstår jag. Har du några andra tv-evenemang eller arrangemang på gång?
Nej, men den tiden är faktiskt förbi. Nu är det ju full fokus på de befintliga uppdragen. Va? En stor upplevelse som jag fick vara med om, det var ju när jag gjorde största äventyret i Kenya och Nepal. Det var helt magiskt liksom.
Så vi får inte se dig i
Let's Dance? Nej, Ann Wilson tyvärr så även om ni har en 44 stående så så det kommer inte ske.
Varför det?
Nej men lite där jag har varit väldigt nära en gång och tackar ja men tyvärr så skadade jag mig. Men det är just den här jag har ju committat mig nu och jag får inte ihop min vardag vad det skulle innebära att lägga ner i tid. För det är antingen eller, antingen går man för det och det tror jag att det kräver väldigt mycket. Jag får inte ihop min vardag som det ser ut just nu med Särnäck och alla andra uppdrag.
Jag hade Börje Salming här sist och han har också fått frågan någon gång. Men han föredrog jakt och fiske i Norrland istället.
Underbart.
och någon expertkommentator på Simor eller något?
Nej, vi har släppt över till yngre generationen. Jag har faktiskt gjort det tidigare också.
Då tänker jag så här att då tycker jag att det börjar bli dags att avrunda. Som avslutning så brukar jag ju fråga min gäst. Vem skulle du vilja se som gäst i den här podden?
Jag hade gärna sett att du bjudit in Anders Wedin, alias Money Brother. För att berätta om sin karriär, sitt projekt i Afrika och sin längdskidssatsning och det uppkommande loppet i Marcialonga.
Tillsammans med dig?
Tillsammans med mig, ja. Vi gjorde loppet här för 3 år sedan och nu efter pandemin är det dags igen.
Vem var snabbast sist för fråga?
Om vi säger så här att jag var grym på staka. Han har ju diagonalen i blodet. Framförallt den här höftknycken som jag saknar.
Så vad var resultatet?
Ja, men jag tror det var rätt jämnt.
Du tror det var rätt jämnt?
Ja.
Och det kommer att bli rätt jämnt?
Ja, men det tror jag.
Jag skulle vilja tacka för att du tog dig tid och sitta här och köta med mig.
Ja.
En göteborgare.
Ja.
Tack så mycket för att du vill vara med i den här podden.
Tack snälla.
Du har lyssnat till det 117 avsnittet av podden Spännande möten. Som vanligt är avsnittet inspelat på poddens andra hem, Nordic Light Hotel i centrala Stockholm, beläget 150 meter från centralstationen. Gillar du podden alldeles extra mycket och vill lyssna på ännu fler och bättre avsnitt? Ja, då kan du swisha en slant till 123 123-611-4680. Alltså 123-611-4680. Gick det för fort? Inga problem. Numret finns på webbsidan spannandemoten.se. Tack till alla er som har swishat på senaste tiden. Ni ger mig mängder med energi. Jaha, tänker du. Vad händer sen då? Om 2 veckor? Jo, då blir det en blixtrande diskussion om svensk sjukvård med intensivvårdsläkaren Märit Halmin. Vad sägs om inledningen? Jag har världens bästa yrke, men världens sämsta arbetsgivare. Missa inte det. Till dess så sätter du dig med en vän, du tar något gött att dricka och ser om ni kan räkna upp alla spelare som var med och tog VM-brons 1994. Och du, inget förskoglande. Ha det gött!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.